Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Han är född i Uppsala. Han har vunnit 2 pojkjunior SM-silver i bandy. Redan som liten grabb startade han stora intresse för Formel 1. Hör honom berätta om sin väg från den lokala ICA-affären till att ha jobbat som kommentator i 20 år med sporten i sitt hjärta. Om sitt första möte med radarpartnern AL och varför han tror Marcus Ericsson kommer att bli bäst i världen. Den här veckan hör du Janne Blomqvist i Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Förslag på gäster eller annan feedback? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Janne Blomqvist. God lyssning.
Jan-Erik Blomqvist, född den 12 januari 1967 i Uppsala. Hallå Janne!
Hallå!
Motor-Janne har du blivit med svenska folket.
Ja, det får man väl nästan säga, va?
Ja.
Det är rätt så kul ändå att ha fått ett epitet på det sättet.
Du har alltid gillat bilar och motorer.
Grejen är så här, att det här med bilar och motorer är en sanning med modifikation, för jag är så här... Jag visar tummarna mitt i handen nu när det gäller teknik och bilar, och jag kan inget speciellt om motorteknik och sådana grejer. Jag har aldrig liksom tävlat eller kört, eller jag kunde hjälpligt få igång moppen när jag var 15. Jag behövde alltid hjälp och fixa den och sådana grejer. Så att det där, jag vet inte, mitt intresse är Formel 1, och mitt intresse var Ronny Pettersson. Förstår du? Mm. Jag hade de små leksaksbilarna hemma med Ronny.
Hade du Lotus?
Ja,
eller?
Lotus hade
jag. Körde han, med, han körde inte han Tyrell också med 6 hjul?
Jajamän, ja. Den blåa med Elf oljereklamen från Frankrike. Och det var de här grejerna. Jag hade Jackie Stewart leksaksbilar. Det var det som var grejen. Jag tvingade alltså min mamma och pappa köpa John Player-cigaretter. För att jag behövde ju pennställ i de här runda burkarna med lock, skruvlock som det var till just den typen av cigaretter då. Som var Ronny Petterssons huvudsak. Sponsor. Sen hade min farsan Mack mitt i Uppsala på Torsgatan. Det ligger en matbutik där nu. Men hur som helst, i den macken så kunde jag ju samla på klistermärken. Jag hade en hel låda full med klistermärken, och det var ju STP, var ju liksom klassiken. Väggarna hemma, Ronny Pettersson, du vet, jag hittade planscher som man fick på olika sätt och sådär. Så det var nog det mitt motorintresse, inte liksom det som är under huven. Det har det aldrig varit.
Körde du runt med lådbil och de där klisterbänkarna då?
Inte en chans. Jag hade dem i låda, jag samlade på dem bara och kanske satte dem på väggen om det var något större. Jag tyckte det var jättekul om jag fick en sån där Gulf-dekal som var superstor och hade himla kul. Men sen växte jag ifrån den biten också, och jag, precis som många andra i den åldern, började ju spela fotboll. Och då försvann lite grann motorintresse eller bilintresset då. Men man kunde ju följa det någorlunda på tv i alla fall. Och jag minns mycket, mycket väl vad jag gjorde den där höstdagen i september 1978. Monza, jag stod färdig, ombytt för att dra iväg och spela fotboll, 11 år gammal. Och hade tid att se starten. Och fick naturligtvis se då själva kraschen på tv. Jag tror att hela familjen faktiskt satt hemma och kollade. Och så drog bilarna iväg och så kraschade. Och så hör man det klassiska: jag tror att det är Ronny Petterssons bil. Det brinner om den. De drar ur Ronny i bilen. Och sen var jag tvungen att sticka för att spela. Och sen när jag kom hem så morgonen efter så fick man ju nyheten då att Ronny hade gått bort då. Mm. Det är inte tråkigt.
Ja, det förstår jag.
Och det dödade ju lite grann Formel 1-intresset i Sverige också när det inträffade. För att det blev, motor blev ju lite smutsigt då. Det var farligt, och precis som det inte hade varit det innan också. Men det var det då. Ronnie Peterson var en sån gigantisk stjärna i den genren. Så att det var ett bakslag för svensk motorsport som var ganska avsevärt faktiskt.
Vad var det som gjorde Ronnie så stor? För vi har haft några som har försökt, men ingen som ens har varit i närheten av Ronnie Petersons stjärnstatus.
Ja, lite svårt att svara på det, för jag känner ju inte Ronnie på det. Jag var ju så pass ung när han tävlade och sådana grejer. Men han var ju en hjälte, och nu i efterhand. Och jag minns en gång när jag och Eje var i England, gjort Storbritanniens Grand Prix, och sen så sa han det att på vägen hem, nu ska vi åka förbi där i Bister där Ronnie bodde, och så fick jag åka in till huset där Ronnie Peterson bodde. Vet, håret stod på armarna på mig, och Eje då som hade varit mer eller mindre, han hade Ronnie var Ejes mentor kan man säga. Han hade ju varit där med sin fru Eje och passat Nina då, dottern, och ja, du vet, bodde på Ronnies garage, och hade de en liten studio där de kunde bo när de tävlade i England. Så det fanns mycket historia när jag satt och berättade. Du vet, det var ruggigt nästan när man kom in där på gården. Man såg där huset där Ronnie hade bott. Och där vi även fick massa andra historier om andra förare som bodde i det här området. För alla på den här tiden som tävlade i England höll till runt omkring Silverstone och i de här vackra gamla husen som finns där.
Mm. Uppväxt vid flygflottiljen. Apropå motorljud, vi ska återkomma till Formel 1 så småningom, men vi får börja från början.
Ja, det måste vi göra.
Uppväxt vid flygflottiljen, du fick ju mer i motorljud från början i alla fall.
Det kan man säga, det skallrar rutna varenda tisdag och ibland torsdagar också. För ute vid F16 då, som flottiljen heter där, så flög ju först och främst Draken, J35an, och sen var det J37an då, det vill säga Viggen. Och de här lät ju nog fruktansvärt, och de stod och varmkörde tidigt på morgonen. Man visste ju direkt när det var tid. Man hörde det lång, lång väg när de började liksom göra i ordning motorerna för att åka upp och göra sina övningsflygningar och sådana grejer. Det levde man med. Och när de drog förbi, det bara skallade i rutorna när man satt inne på rum och lekte med någonting eller vad man nu gjorde. Va? Så att det var häftigt. Va? Och man fick, det var ju nynnest också att få se planen, göra lite speciella grejer och flyga fram och tillbaka och sådana grejer. Så att, och jag fick dessutom vara en hel del på flottiljen. För mitt fotbollslag, vi tränade ofta inne i gympasalen där på vintrarna, och vi fick möjlighet och simma i bassängen. Jag tror till och med jag fick testa den där simulatorn de hade, J37an, alltså Viggen-simulatorn.
Vad hette fotbollslaget?
Det började med Vindhemspojkarna faktiskt. Aha. VP18 kallades
det. Fin, duktiga bandy också.
Mycket bra, mycket bra. Och ett anrikt lag. Och det är ju en stadsdel i Luthagen, eller en del av Luthagen då, som kallas för Vindhem. Började vi och spelade ett år. Sen var ju min tränare då, Tord Engstrand, dubbelsvensk mästare i bandy 66-68, och han gjorde det med Sirius. Och han tyckte då att vi skulle flytta över hela laget till Sirius. Så jag hamnade i Sirius redan 1975 eller 76 då, mitt andra år när jag spelade. Och hur jag ramlade in och började spela fotboll var ju rätt konstigt. För grabbarna, de hade redan spelat något halvår eller så. Men så var det en träning någon kväll, och jag tänkte jag hänger väl på då. Och då var vi inne i Tunabergsskolan som det hette där nere. Och så tränade vi inomhus, för det var på vintern. Och så behövde de någon som stod ena målet. Så jag hoppade in i strumplästen och jeans eller vad jag hade på mig. Och stod där och tyckte det var kul. Så målvakt blev från minut ett. Jag har spelat en match ute, tror jag. 10 minuter typ. Sen var jag fattig.
Men var du lång redan då?
Ja, jag var ju lång. Jag var ju längre än de flesta. Jag växte ju väldigt snabbt, och jag är idag 1,95. Och det är klart att det gjorde ju sitt till då. Det passade rätt bra att spela målvakt då.
Och inte skotträdd?
Inte det minsta. Jag var väl snarare tvärtom. Mm. Jag var lite halvknäpp så där och tyckte att det var kul att spela. Och målvakt, det var min grej liksom. Och i och med att jag började med det och aldrig gjorde någonting annat, så blev jag rätt så bra på det. Jag tyckte själv i alla fall att jag var ganska okej att spela målvakt sådär. Så att jag kämpade på med det.
Var du tuff när du gick ut på inlägg?
Det var det som
domaren!
Lyssna, ja. Det var faktiskt min svaga sida.
Var det så?
Inlägg och gå ut och boxa honom, det var jag absolut sämst på. Det jag var bra på, det var liksom närspelet inne på linjen, eller liksom stå utrusning och sådana grejer. Då fick jag till timing på det, då var jag rätt så svår att ta sig förbi.
Men i bandy var du utespelare?
I bandy var jag utespelare. Och bandy började vi spela 77 kanske. Då var det dags. Så åkte man på lädret, spelade en match det året. I några gamla skidbyxor som man hade, något blå så här, vet man. Och kunde knappt stå på rören. Och då på den tiden var det utomhusrink på Studenternas i Uppsala. Där idag den andra isbanan är så att säga. Då. Och den månskensrinken, där spelade min första match. Jag visste inte på vilken sida jag skulle spela. Jag hade ingen aning om någonting. Men dess bättre så blev jag bättre och bättre allt eftersom, och vårat lag vart riktigt, riktigt skapliga faktiskt, och spelade en riktig SM-final 1984, pojkar 17 år. Sen spelade faktiskt pojkar 19-final året efter också, men då var det ett seriespel och då blev vi två också, så två pojkar juniorsilver då.
Vilken var din huvudsport? Var det fotboll eller var det bandy?
Du, jag är ju av hävd en lat människa, eller så här bekväm ska jag säga att jag är. Så att fotboll på den tiden jag höll på, så hade vi tack och lov gräsmatter i de allra flesta fall, om man nu kunde kalla dem gräsmatter. Men jag tyckte, du vet, man var ju varsårig på höfterna från februari till midsommar innan det blev någorlunda ordning och reda på det, och det sönderskrapade, och så fotboll började liksom att ta lite på det, och då tyckte jag bandy var bättre. Men då kom jag in i ett annat läge, för bandy är väl väderberoende, och då blev det så här, ja, det regnade och det blåste, det var sällan perfekta förhållanden, så att det där nötte på mig mentalt. Så när jag blev 17-18 år, då hade jag mer eller mindre bränt av mitt krut och kände väl att det här med att träna och försäsong, och jag slutade ofta i, när bandyn då slutade jag i april eller mars, och så började jag igen i början på oktober när det blev is igen nere på studion, så det tog en liten paus däremellan.
Spelar du som senior någonting?
Jag spelar väl inte som senior, jo faktiskt. Jag vet inte om Lasse Hydling är bekant.
Ja då.
Lasse Hydas var ju duktig i band i Sirius, och han värvade med mig upp till Tobörbyhus FF i division 7. Okay. Eller division 6 var det då, första svängen. Men första matchen jag spelade så bröt jag axeln, jag slog ihop med någon kille och jag kunde inte spela vidare den hösten. Men sen spelade jag året efter i sjuan där. Mötte bland annat Sirius som då var nere i division 4.
Oj.
Du vet, i Upplandskuppen med bonusstraffar och såna grejer. Och du vet, man stod i mål, det var ju så tacksamt. Man hade ju hur mycket att göra som helst och man var ganska bra och sådär. Så att vi höll på att vinna mot Sirius. Men vi torskade 4-2 tror jag. Jag kommer ihåg, de hade två danskar som stod och rökte i halvtid. Så oerhört proffsiga. Så det var min grej.
Pappa hade bensinstationen på Torsgatan, sa du?
Till att börja med, ja. Han var ju droskägare från början. Ja. Sen slutade han att köra taxi och blev mackföreståndare något år bara. Hans kompanjon blev sjuk, så att det blev lite tufft att driva det där själv. Och då hittade han nytt jobb som var att bli larmoperatör på SOS Alarm. Och där blev han kvar faktiskt när han blev pensionär.
Och mamma?
Hon var också på taxi. Hon var till att börja med taxitelefonist. Och sen så flyttade hon också över till SOS Alarm. Så de jobbade för bägge två där faktiskt, till dess att de slutade jobba.
Hur var Janne Blomqvist i skolan?
Jag var nog average. Jag är en lite humanist. Jag var duktig på språk och såna grejer. Dålig på matte. Ganska omotiverad. När det gick lätt så var det kul. När det var tungt så vek jag ner mig ganska snabbt. Så att jag var nog en sån där average elev, tror jag.
Gjorde vad du skulle helt enkelt.
Ja, men lite så. Lite. Hade nog potential om jag bara hade lagt manken till. Men jag gjorde aldrig det.
Nej.
Jag var lite så här, ja, men det är lite som i sporten när det var jobbigt så här, man fel tröjor, det var inget kul så här. Det var lite så.
Vad valde du för linje på gymnasiet?
Du, jag läste 2 år ekonomisk, ja. För att jag inte kom in på 3 år. Och det roliga var att hela mitt bandelag gick samma linje. Vi var 16 eller 17 grabbar och 4 tjejer typ. Och vi var ju fruktansvärt bra i skolläsen med bandy och såna grejer, så det var ju lite kul.
Vad hade du för planer då?
Jag hade väl egentligen inga planer. Jag tyckte det var ganska kul med företagsekonomi och såna grejer. Så jag pluggade på med det och tyckte väl just den biten var rolig då. Men samma sak där, jag var inte speciellt ambitiös och såna grejer. Jag hade ju fått mitt första sommarjobb på ICA Hagahallen hemma, där jag bodde. Och där började jag redan som 14-åring och knäga på och jobbade alla lov och såna grejer. Så när jag gick ut gymnasiet, då hamnade jag där. Sen så tyckte inte jag att det var så himla kul i all evighet. Så att jag började söka mig till andra ställen. Och vi hade ju, fick ju mjölkleveranser varje dag. Och i Uppsala fanns ju ett mejeri där vi gjorde egen mjölk. Alltså Arla hade ett eget mejeri där. Så att han som kom och levererade, han var förman där nere. Så jag började tjata på honom och fråga om inte han hade jobb till mig. Till slut så fick jag jobb där nere. Och det var lite bättre betalt. Och det var ju bara idrottskillar som jobbade. Halva Almtuna i hockey jobbade ju i den här kylen. Och lite fotbollskillar. Vi var jävligt starka och vi kämpade.
Ni bar mjölkförpackningar?
Ja, och vi drog den av vagnen och vi lastade lastbilar. Ja. Vi slet som idioter. Det var ett askul jobb. Ja. Riktigt, riktigt roligt. Så att på merit blev jag kvar till jag gjorde lumpen.
Ja. Och den,
ja. Ja, förlåt, den gjorde ut i Norrtälje.
Ja, just det.
Och där var det en rolig episod, för Bosse Andersson är bekant. Även om du är AIK nu så vet du vem han är.
Superbo.
Ja, Superbo, ja.
Från Rö.
Han gjorde lumpen tillsammans med mig.
Ja.
Och han spelade ut i Rö då, på den tiden. Och var jäkligt duktig. Och vi spelade ju reggen då, regimentsmästerskap. Och jag vet att vi spelade någon dag, eller en final var kallt som satan. Det hade kommit snö och vi var tvungna att färga bollen för att se. Ja, det var ett sån här grej. Och jag fick någon boll i ansiktet. Ja, det var mycket såna grejer. Men Bosse tyckte jag var rätt så hygglig då. Så han frågade faktiskt om jag ville komma över och spela i Röd. Tror jag. Jag ska inte säga att det exakt det var så här. Men han försökte värva mig så. Men vi hade ganska kul i alla fall. Och träffas vi idag så känner han faktiskt igen mig fortfarande.
Superbo som spelade i AIK. Och sen gick till Djurgården och var en sväng i Vasalund också. Så.
Just det.
Men då hade du visst inte riktigt. Du jobbade, du körde på.
Ja, jag körde på. Och efter Arla-tiden där så... jag lärde mig till att börja med att köra lastbil. Så jag var till och med distributionschaufför. Och körde ut mjölk och var även där ute i Rö, Penningby och just Yxlandblide och dundrade runt. Så att det var också en kul period i livet. Mycket slit, tidiga morgnar. Kämpade på. Sen hade ju min pappa, min brorsa hade kört taxi, min pappa hade kört taxi, mamma hade suttit på växeln, så det blev ett naturligt nästa steg. När man hade tagit trafikkort då, som det hette på den tiden, alltså C-kort, så fick man taxibehörighet på köpet på den tiden. Mm. Så då började jag köra taxi, gjorde det i 5 år.
Mm.
Och under tiden jag körde taxi så lärde jag mig en hel del om vägar och sådana grejer, och prata och babbla man gjort i alla sina tider. Och dessutom hade min pappa vid det laget börjat det försiktiga liksom lilla fröet av att starta en trafikredaktion på P4 Uppland, det vill säga lokalradion i Uppsala. Trafikbevakning har ju funnits i Stockholm, Malmö, Göteborg väldigt länge med Mia Sjöqvist och hela det där gänget Lars-Åke och alla de där. Så då försökte man något projekt att göra det i Uppsala också med hjälp av SOS Alarm då, där min pappa jobbade. Sen så behövdes jag som gäst i något program för att prata genvägar i Uppsala. Så då hamnade jag i ett program på radion och bubblade på och gjorde det. Och sen så sökte de en vikarie till det här trafikredaktionsjobbet en maj i 1990, tror jag det var. Och det tog man ju. Man hoppade ju på det, dum som man var. Och jag fattade ju ingenting om vad man gjorde där. Och prata i radio hade jag aldrig gjort. Så jag var ju nervös över att dö. Riktigt, riktigt så här. Men jag tog mig över den där pucken och var rädd för mikrofonen. Det kanske märks nu om inte annat. Så att jag tog mig igenom det där och började mer och mer jobba på trafikredaktionen och hoppade in på alla möjliga lov och sånt när de hade behov, samtidigt som jag körde taxi. Men sen blev det lite för mycket att kombinera, så då slutade jag köra taxi och så blev jag kvar på radion. Och det här var ju då december 93, januari 94 i skarven där, så började jag jobba. Och sen dess var jag kvar på radion i 10 år, fram till 2004.
Du, jag måste fråga om vi håller på med taxi där, för jag sa ju till dig, det kan vara lite svårt att hitta, Janne. Jag kör taxi, sa du. Men idag är det ju ingen match, för det finns ju GPS. Till och med jag skulle ju kunna hitta i Uppsala om jag ställer in GPS. På den tiden fanns det ingen GPS. Inte då var du tvungen att kolla.
Det man hade, det var pappkartan, Uppsala-kartan, som man hade vikt på ett smart sätt. Och sen hade man den nerstucken bredvid sätet i bilen. Den fanns där, men det var ju liksom på något sätt en hederssak att inte använda den. På den tiden tror jag det fanns 85 000 adresser i Uppsala och 8 000 gator eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt. Hur som helst så var det ju verkligen plugga. Och när man mönstrade in så var det ju gnugga gator. Och det var ju det min farsa var i Tokyo. Där var det inget man larvade med. Och det man skulle hitta bara.
Han är Uppsala kille också.
Han är också uppvuxen i Uppsala. Och liksom, man kunde det bara. Det skulle man kunna. Och jag kommer så väl ihåg när jag fick någon konstig adress i uttagen i Uppsala. Pontus Wiknersgatan eller vad den hette. Och jag vet behöva ropa på radion om var den ligger och fråga. Det var ju liksom döden. Alla knäppte ju på sina radioknappar och man var ju liksom totalt, komma till fikarum efter det där, det var ju liksom mardröm. Så man kämpade ända in i sista på att hitta den där. Men samtidigt hade man lite tid att passa, så man ibland så tvingades man faktiskt fråga om vart man skulle.
I London, 5 år.
Ja.
Som för att bli taxichaufför och åka runt moped. Det är ett jättefint yrke.
Det är omänskligt att lära sig det där. Jag fattar inte hur de klarar det. Helt otroligt. Otroligt duktiga.
Jaha, då var du trafikrapportör.
Just det. Och under den perioden när jag satt på radion där så... så satt man ju och rapporterade trafik. Det var ju lite ojämna tider. Man gjorde ett pass på morgonen och sen fick man gå hem på dagen och så gick man tillbaka på kvällen. Eller på eftermiddagen då, fram till 18 när de stängde butiken. Och där höll vi på med länge och vi byggde upp en regional trafikredaktion. Jag och en kille som heter Ulf Broberg som var väldigt, väldigt engagerad i det här och drev det här projektet. Och jag hängde med på bananskål kan man säga. Men jag var med i alla fall, så vi satt till slut och rapporterade trafik i Radio Värmland, Radio Gävleborg, Sörmland, Västmanland. Ja, så vi var en ganska, det var mycket arbete när man väl var där. Parallellt med det här så ökade ju mitt Formel 1-intresse igen. Eller det hade det egentligen gjort i början på 90-talet.
Ja, hur kom det sig att det började där? Det var Lillövis?
Ja, det var Lillövis skulle jag säga. Men framförallt tror jag det var Eurosport som var liksom nyckeln till alltihopa. För de började bevaka Formel 1 på ett sätt som gjorde att man kunde följa allt. Mm. Och det där var ju jättebra för mig, för jag hade ju ett brinnande intresse. Och det slutade med att jag satt och såg allt. Det gick inte att bända bort mig från tvn när det var träningar. Träningar, kval och race, allt såg jag, rubbet. Och de hade fantastiska engelska kommentatorer som, så en av dem som idag är god vän med, vilket är himla kul när man har hållit på så länge. Att man, han var ju nästan som gud på den tiden, va? Så att vi följde Eurosport och man satt hemma och kollade på det där. Men sen helt plötsligt så bestämdes Eurosport för att sluta sända. Eller ja, de fick inte förnyade rättigheter. Och då blev det panik. TV4 sände ju Formel 1 på den här tiden.
Men de var inte så populära då?
Inte så populära. Det var ju någon som hette AJL som satt där och
bildade. Ja, just
det. Det var han och Arthur och även Peppe Eng var ju med från början där. Och det funkar inte. Så att, och då visste jag att det skulle stölja. Jag hade fått ett pressmeddelande från någon som visade mig det, att det skulle börja sändas en ny supersignal som Bernie Ecclestone skulle dra igång, en ny digital produktion som skulle finnas, och den skulle då sändas på en kanal som heter Supersport, som du naturligtvis är bekant med eftersom du jobbar där. Och Supersport, var 17 idé, så att jag ringde ju givetvis till den här kanalen, och Jakob Bjurström som var chef då, kom från SVT dit. Så vi satt och bubblade om det här och jag frågade hur man fick tag i det här, man började dekoder och det var det ena med det tredje. Det här var verkligen i digital tvs linda. Så att, men i slutet på det samtalet så kläckte jag ur mig då att behövde ingen kommentator. Det var ju bara på vinst och förlust verkligen. Och då sa han det att jo, det kanske vi gör, sa han, va? Men du får skicka in dina papper, skicka in din CV så får vi kolla. Så var ju det samtalet slut och jobba så här, fan, jag har ingen CV, vad ska jag visa upp för att trafikreporter på Radio Uppland, hallå, det går inte. Så jag kände ju då, din gamla kollega då, Anders Fredriksson.
Ja. Jag ringde honom innan.
Ja, det gjorde
säg att det var jag som fixade in Janne, sa han. Det ska jag, nu har jag sagt det.
Ja. Och det kan inte vara mer rätt. Nej. För det var verkligen så. Anders fick uppdraget att ordna intervju till mig. Och i andra änden då satt ju Mats Taxén, som var redaktionschef tror jag på den här Supersport som det hette då fortfarande. Det här var alltså i, vad kan det vara, i mars 97.
Ja, första september 97 var ju Kanal Plus första mars. Exakt. Första evenemang. Exakt. Det var Halmstad AIK ner från Örjans Vall. Men innan det så hette det Supersport, men kom Kanal Plus in och köpte hela.
Vi blev ju faktiskt Filmnet också mitt under året. Ja, så vi började som Supersport, blev Filmnet och sen slutade med Kanal Plus. Mm. Och jag var ju då där och träffade Mats och drog ju hela min story, hur duktig jag var, kunde Formel 1 och bla bla bla. Jag träffade Peter Harrison som då var producent för den här produktionen och som sedermera blev chef då för Kanal Plus. Och Peter och Mats, de tyckte väl att jag var okej, så jag fick komma tillbaka på en test, sitta själv inom en bås där och prata för mig själv, titta på ett race. Ett live race var det i och för sig, men de bandade då och så jämförde de då. Sen så tyckte de att det var okej, så jag fick komma tillbaka, sitta som ljudbackup en gång tror jag när de var i Brasilien, och sen fick jag göra mitt första egna race som jag inte kommer ihåg om det var Spanien eller Imola eller något sånt där. Och efter det så blev jag kvar. Mm. Sen slutade jag inte.
Vem körde du då?
Det var med Fredrik Ekblom faktiskt.
Just det, Fredrik Ekblom. Ja, just det.
STCC Fredrik, som då hade haft en liten stint borta i USA som indikarförare, men sen kom tillbaka till Sverige och kört STCC och blev mästare ett par gånger där, 98-99 tror jag.
Kan du bara jag passar in här. Mm. Jag har ju sett både Formel 1-lopp och indikar. Vad är den stora skillnaden? Vilka bilar går snabbast?
Ja, så det beror ju på hur man ser det. Indycar-bilen har ju oftast högre toppfart, för de åker på andra typer av banor då, på ovaler som det heter i USA. Man åker runt då, i vänstervarv. Och då kan det gå hyskeligt fort, speciellt på superspeedways. tror jag de var över 400 km i timmen. En Formel 1-bil är ju snabbare på bana. Den har bättre bromsar, bättre aerodynamik och är lite...
Skickligare på den tiden. Förare måste
det
vara, eller?
Ja, det kan det vara också. Men de är duktiga i USA också. Jag ska inte säga att de är... Allt är ju liksom beroende på vad man vänjer sig vid att köra. Men det är klart att Formel 1 har ju alltid varit liksom storebror, och IndyCar har varit den nordamerikanska versionen av Formel 1, om man ska säga.
Ja, det går fort. Så ja, lekman verkligen. Kan ju inte se skillnad. Den tycker de går hiskligt fort och låter lika högt.
Ja, men
också.
De ser ungefär likadana ut också.
Ja. Ja, men då var du inne alltså. Då hade du fått in en doja på kanal, eller ja, Supersport och Kanal Plus då. Och ja, sen har du hängt dig kvar, det är ju naturligtvis för att du har gjort ett gott arbete. Berätta hur den här resan har varit. Ja. För den började alltså 1997.
Ja, 97 blev jag tv-kommentator för första gången då, och gjorde det här året med som det då blev Kanal Plus. Sen så hade vi oflytet att Formel 1-produktionen skulle sen inte sändas i Kanal Plus 1998, utan det skulle gå över och bli en helt digital produktion då för Kanal Digital. Och då krävdes lite speciella mottagare för detta, och tekniken för att sända det här fanns faktiskt inte i Sverige under första två tredjedelen av säsongen 98. Men jag höll kontakten med Kanal Plus och Mats Taxén och mer eller mindre trakassera honom för att liksom inte de skulle glömma bort mig. Så att när de fick klartecken att börja, för det var ju ambitionen, och det var ju franska Kanal Plus som hade startat allt det här ihop med Bernie, då körde de igång i Italiens Grand Prix i september. Så då började jag om igen 1998 i september, körde de tre sista racen den säsongen, och sen så fortsatte det då 99, 00, 01 och sen 02, då las produktionen ner för Bernie Ecclestone fick ingen ekonomi i det helt enkelt, så då slutade han. Det som hade hänt då var att jag i september 2001 fick ett telefonsamtal ifrån ett produktionsbolag i Göteborg som heter MTV. Inte MTV utan MTV. Och de skulle producera något som heter Robot Wars. Robot Wars var ju bakfyllet TV, den engelska varianten BBC producerade, och det var ju robotar som slog sönder varandra i år. Nu skulle det göras en svensk version för TV4, en fredagsunderhållning i någon slags stege där tre program skulle vara efter varandra från 7 fram till 10 på kvällen. Och det Robot Wars skulle då börja, för det skulle ju vara locka in barnfamiljerna och ja, du vet. Så att jag blev tillfrågad att vara med i det här programmet.
Varför ringde de just dig då?
Ja, för det var jag tror att det var Johan Spindler faktiskt han jobbade då på Kanal Plus och han kände någon på MTV där. De hade väl frågat efter någon så här motorkommentator.
Ja, robotar och motorer.
Ja, men typ, det var ungefär samma. Så att jag blev då tillfrågad att åka på en audition. Och det här programmet skulle ju då göras tillsammans med Micke Dubois, det vill säga Svullo.
Just det.
Så att jag åkte ner till Stockholm och träffade Micke och den här kvinnan då, som jag inte minns namnet på nu, och körde hela audition. De ville kolla med hur jag kommenterade och hur jag stod. Vi stod framför kameran och dillade och hej och. Så att, till slut så tyckte de att ja, men det här får nog funka. Men för att det här ska kunna funka så måste du gå en kurs i att ta kamera. Och då fick jag träffa en skådespelare som heter Sven Holm, som hade lärt många så tv-hallåer och nyhetsuppläsare hur man tittar in i kameran. Och det är rätt så konstigt att stirra in i en svart lins och göra det naturligt. Så han tog mig ut till en tom kontorslokal ute i Värtahamnen. Och där ställde han upp en kamera mitt på golvet. Och så fick jag ställa mig mot väggen och så sa han, börja prata. Så, ja, bra, vad ska jag säga? Så, jag börjar med att säga hej och välkommen. Ja, hej och välkommen. Så, och då började han asgarva. Han stod bara och vrålade och skrattade hur mycket som helst. Och jag sa, hallå? Ja, men så där kan ni inte säga. Ja, så höll han på att traggla med mig. Och så fick jag ju starta program, avsluta program och hålla på fram till 2,5 timmar senare. Ja, jag är klar, så packa ihop. Och så var det färdigt. Det var liksom kursen. Sen spelade vi in då Robot Wars. Vi gjorde 23 episoder tror jag. Och det vi spelade in då i Sverige var ju lite korta studiosnuttar. Plus att vi kommenterade själva robotracen då. För det var ju en wraparound som det heter. Vi byggde om det engelska men försvenskade det så att säga då. Och Svull åkte över och gjorde lite reportage där borta i England. Och han var fullständigt galen. Ja. Men vi hade jättekul tillsammans. Han var, vilken superkille. Det var ju så tragiskt det som hände honom sen. Att han tyvärr då tog livet av sig och gick bort. Men vilken rolig människa. Han tog mig på hårdrockskonsert på Trädgården i Göteborg. jag som inte är någon hårdrockare, jag höll på att få en chock när jag kom in där. Och så var, ja, men vi gjorde jättemycket roliga saker. Det var en kul period. Det gjorde ju då att jag fick kroken in hos TV4.
Ja, just det.
Så då smög jag över dit, och Arthur Ringert hade ju koll på det här. Det var ju han som var lite ansvarig för Formel 1 på TV4. Det var ju han som hade sett till att det var Formel 1 på svensk TV, faktiskt. Det måste man ge Arthur, verkligen. Utan honom hade vi inte haft någon Formel 1 på svensk TV då, under mitten på 90-talet och framåt. Så att han tyckte det kunde vara en bra idé att jag kom dit då, i och med att jag ändå jobbade på kanalen, så att säga. Och det passade ju bra eftersom det andra hade lagts ner. Så då flyttade jag från Kanal Plus över till TV4.
Det var ingen lång geografisk flytt.
Nej,
det var ju Kanal Plus hade de två understa våningarna, TV4 och två översta. Ja,
typ. Ja. Så det var ju väldigt enkelt. Så att jag började då på TV4, och där blev jag snart även sportreporter och sedermera även redaktör. Jag kommenterade lite skidor. Jag gjorde den sista tipslördagmatchen, faktiskt. Innan man stängde butiken. Tipslördag som var TV4s varumärke, eller ja, deras variant på Tipsextra. Mm.
Innan då Kanal Plus hade köpt
Premier League,
så de fick kolla på med.
Jag tror i och för sig att de redan hade gjort det, för det här var en championship-match som vi gjorde på slutet. Jag var med och stängde butiken här. Och då var på den tiden jag gjorde någon enstaka fotbollsmatch. Jag är inte speciellt bra på det, men jag tar mig igenom en fight i alla fall. Då hade jag dessutom bisittare, så då var det lite enklare. Tror att det var Billy Olsson.
Ja, Billy. Ja, jävla goa Billy i Hammarby. Men känslan att du är orädd. Du, alltså, även om du blir nervös, eller var, när har du varit nervös? Så jag minns ju, det var OS-invigning, avslutning. Alltså, du hoppar på saker. Ja. Du håller inte på att tänka två, tre gånger om det.
Nej, det gör jag inte. Och det har nog att göra med den där. Jag kommer ihåg när jag var. Det var i radion. Mm. Det var där. Den där brutala nervositeten att sitta, och då satt jag bara och tänkte, nu sitter det 10 000 människor och vad ska de säga på ICA, och du vet, man var sådär va. Vilket, det var ingen människa som brydde sig om det, vem jag var. Jag gjorde ju så oerhört lite, men man tänkte inte så. Och då bestämde jag mig för att den där pucken ska jag över. Det bara är så, jag ska över. På andra sidan, där är det skönt och nedförsbacke och perfekt. Och när jag väl kom över den där nervositetspucken, då har det aldrig varit något problem någon gång. Jag har varit speaker på hästpolo, också ett jobb som Anders fixade, Anders Fredriksson. Stått ute på Almaristäket och pratat om hästpolo, som jag har noll koll på, noll. Jag har gjort simning och brottning under ett olympiskt mästerskap, och jag kan inte påstå att det är någon sport jag har följt mest i livet. Och sådana grejer har jag ändå tagit mig igenom då, för att jag tror jag är noggrann, jag kan kommentera, och jag är ödmjuk inför uppgiften. Det är det man måste vara, tror jag.
Min erfarenhet är ju det att du ska kunna kommentera allting. Sen är det ju en bonus om vi har någon som är med oss och som talar om vad det är egentligen, varför saker och ting händer. Men vi ser ju vem som är först och vem som gör mål och vem som gör hit och dit. Men varför sker det?
Så, absolut.
Så att en duktig kommentator ska, tycker jag, kunna kommentera allting hjälpligt. Sen är det klart att du är bättre på saker som du brinner för än andra. Men jag just tror att våga att kunna det.
Men, och det tror jag i kommentatorsyrket rent allmänt, så glömmer man bort det lite grann idag, att det är ju först och främst kommentera man ska göra. Det är ju inte de andra kunskaperna som är viktiga. Du måste ju kunna tv-mediet först. Sen det andra kan du liksom jobba dig in i. Men du måste bli duktig bakom mikrofonen först. Och sen kan du plocka på med allt andra. För att hur den är, så ska vi ju kolla på någonting. Jag ska ju inte sitta och lära alla människor om allting. Utan det ska ju liksom leva sitt eget liv. Vi ska ju vara någon guide på något sätt. Och den dagen vi stör för mycket för tittaren, då är man ju fel ut. Alltså, man ska ju vara lite halvbalanserad sådär, och försöka hitta någon lagom nivå för allting. Och det är klart, ju mer insatt man är i en sport, det här är en stor risk. Du är ju ute i samma fälla, tror jag, med NHL och Premier League som du kan på dina fem fingrar. Det är att man kan för mycket. Man vill förmedla för mycket. Och i mitt fall är det i Formel 1 som man egentligen ska man låta det vara lite grann, backa av lite grann. Jag vet ju då när jag jobbade på Kanal Plus och skulle göra några matcher, hur ni, både du och Anders, coachade och sa det, bränn inte av allt och plugga på nu första fem. Vad ska du säga sen? Ta lite piano, backa av, titta lite, ta in, känn efter och sen hitta en schysst nivå. Det är sådana små tips som man tar med sig alltid och som man sen kan dela med till andra.
Tänker du på att när du är på fri-tv, att vara lite mindre initierad, för när du kör några race på Viasat motor, då kan du ju vara ganska säker på att de som har slagit på Viasat motor är initierade. Men om du kör på i vårat fall trean eller tian, vad det nu är, som är en öppen kanal, så sitter ju farmor och mormor där också. Har du den, tänker du på sånt?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag går inte in i sändningen och tänker att idag ska jag vara lite mer allmän, bredare, lätt förstå. Nej, jag försöker hålla samma nivå hela tiden. Och jag tror på att tittaren får... Vi får bli kompisar med varandra. Formel 1 är ju en av sport där du inte sätter dig och slötittar egentligen. Även om det är på fri-tv så har du ändå valt att sätta dig. Vi sänder på en sån tid, mitt på dagen, oftast mitt i sommaren. Det är inte så att man bara har tvn på och så råkar det komma lite Formel 1 och de ska då på något sätt utbilda. Det funkar inte så.
Det kommer någon redaktör, för jag har haft redaktörer som har sagt till mig när jag gjort landskamper och så, nu får du förklara vad offside är någon gång då och då. Och det känns ju jätteknepigt att göra det när, ja, det, vi tar ju för givet att de flesta vet vad offside är, både ishockey och fotboll.
Jag tror att det motverkar sitt syfte lite grann faktiskt. Jag tror ingen är bekväm. Men däremot så är det ju bra att ha en... Om det blir offside så kan man ju bara göra tillägget. Ja, ni ser att han var nedanför när bollen gick. Alltså man gör det lilla tillägget, ja då plockar man ju upp det. Sen är man ju hemma. Det är kanske svårare för mig att förklara för den som är slötittare vad DRS är och DRS-omkörning. Det är ju ingen som liksom kan det, om jag bara säger det. Att men han öppnar bakvingens övre element och får ett mindre luftmotstånd och då går det helt plötsligt snabbare upp i toppfart och då kan han ta sig förbi framförvarande bil. Och den får du öppna när du är inom en sekund bakom framförvarande bil vid en speciell mätpunkt. Det där är inte så lätt att säga.
Nej.
Utan där får man på något sätt hitta små grejer som man sticker in lite då och då så att man liksom får med varför det sker och vad det är som sker. Sådana grejer är lite knepigare i min sport då, som är lite mer teknisk.
Varför är det så mycket detaljer?
Ja, men det går inte att förklara varför. För att,
men hur kan de se om man öppnar för tidigt? Eller ser,
nej, men
det
där
precis?
Är ju styrt via en dag. Du kan inte slå på den om du inte är på rätt ställe och har uppfyllt kriterierna för att få använda den. Så det är ju styrt via dator och databoxar i bilen. Och det är ju, ja men där har du ju en massa frågor. Ja, men
redan nu vet du, vi skulle kunna ägna en timme åt att jag frågade dig varför de gör så här och så här.
Men det är väl en jättebra idé att du följer några Formel 1-helger från fredag till söndag.
Ja.
Så kommer du att vara fullfjädrad.
Jag brukar kika, men jag gillar ju loppen, jag gillar ju racen man-man, det tycker jag är spännande. Jag var precis som dig väldigt intresserad under en period så liten, så att jag gillar Formel 1 även om jag inte begriper någonting, så tycker jag det är kul när de tävlar.
Ja. Men du, förklara för mig varför den har så svårt, varför har just motorsporten och så svårt att penetrera vanliga sportredaktioner, tror du, som ändå har liksom, du har ju suttit med de här breda sporterna som alla kan och vill. Tidningarna är bara vältrar sig i allt som handlar om fotboll och.
Jag vet inte, Bengt Rive sa ju en gång, som var min mentor på Eurosport, han har ju sagt vid ett tillfälle, jag älskar alla sporter, jag kan alla sporter, det är bara tre som jag inte gillar, det är Formel 1, Formel 2 och Formel 3, sa han, den klassiska uttryck. Jag vet faktiskt inte, jag kan ju tro, eller jag vet ju att skulle vi få fram en Ronny Pettersson idag, då skulle det ske andra, det skulle bli andra bullar av.
Men varför anlitas aldrig sportjournalister som har den baskunskapen innan, det kan man ju undra. För att fotbollskunskap har ju de allra flesta. Och det kan jag tycka är lite synd, för man missar en väldigt stor publik genom att vara på det viset. Man skulle kunna nå ännu fler. Och framförallt så tror jag tror att tidningar och tv, alltså de sportredaktioner som fortfarande gör daglig nyhetsrapportering, skulle må bra av att lära sig lite mer faktiskt.
Är det så att det kan vara för tekniskt att vi begriper inte? Så att då, nu sätter
det,
de på det där.
Det är ointresse bara. Ja. Ointresse. Punkt slut. Men det är inte okej att vara ointresserad av någon produkt som många är intresserade av. För speciellt på ett public service-företag där du ändå är liksom satt för att ge alla någonting, så att säga. Och jag ska inte säga att SVT är dåligare än några andra på det. Verkligen inte. Va? Men man märker ju att det är vissa sporter är ju betydligt mer omhuldade än andra. Trots att nyhetsvärdet och intresset finns. Så att det tycker jag, det finns massor att jobba på i gammal media, så att säga.
Men motintresset är stort. Oerhört stort.
I Sverige, ja.
Och du ska veta att när vi blir då satta emellanåt när det är massa Champions League-matcher så får vi låna Viasat motor. Och då blir det inte roligt. De kommer ner från jobbet och vill höra lite motorljud och så visas Stoja Bukares mot Paris Saint-Germain där. Och vi slåss om att inte få jobba på Viasat motor.
Är det sant att ni har livvakter de kvällarna?
Ja, vi får titta oss nu ut om när vi kommer.
Det där tycker jag är fånigt. Ja. För det är ju bara småaktigt. Det är klart att man ska låna ut kanalen om den krävs och behövs. Däremot kan jag tycka att man borde kunna få låna den åt andra håller om det behövdes någon. Mm. Det händer kanske inte lika ofta.
Men du gör ju inte bara Formel 1, om vi ska säga. Du har ju satt in i många av motorsporterna nu.
Jag försökte i alla fall. Jag gjorde några säsonger i MotoGP som är på två hjul. Och det är ju ganska långt ifrån min kärna eller min kunskap så att säga. Men där är det ju samma sak. Jag kan kommentera. Jag har tempot för motorsport och racing i kroppen. Och jag kan lära mig så att säga vad det är, vad det innebär. Och där har man en duktig bisittare också som man alltid jobbar med. Så att det är en annan del. Rallycross har jag gjort... Rally hade vi också i kanalen en period som man också, och det tycker jag rally är kul, fast det är roligare att köra. Jag har ju skaffat mig en gammal rallybil som jag ska försöka ha lite kul med framöver.
Har du slutat med cyklingen då?
Nej. Men...
Vi kan väl berätta det att Janne är en väldigt flitig cykelmotionär. Och en dag när jag träffade dig så kom du, skulle du cykla till Nynäshamn fram och tillbaka.
Stockholm Veloton.
Ja, Vätternrundan.
Ja, Vätternrundan, ja. Fast jag kommer aldrig hela vägen runt. Jag är för stor och tung. Det är mitt stora problem. Jag är ju gott och väl över 120 kilo och är 1,95 lång. Så att jag har lite att släpa på. Och det är en baksida när man cyklar.
Vad säger dina motorkompisar när du cyklar?
Nej, men alla cyklar ju. Alla racerförarna cyklar ju. Det är ju så de håller sig i form. Ja. Eje, det var ju han egentligen som lurade in mig. Den här andra svängen i att cykla. Min svåger är för jäkla att cykla. Så det var han som började egentligen. Men sen hade jag en paus och sen var det Eje. Och sen sa vi cykla mycket. Eje började nämligen att cykla på allvar när han skulle köra Dakar. Göra liksom lite små comeback i lastbilsklassen i Dakar. Och då körde han faktiskt 1000 mil i året på cykel. Och han var ruggigt bra och tränad. Och verkar oerhört lätt tränad dessutom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Berätta om samarbetet och relationen till Eje Elg.
The Moose. Mm. Ja, vad ska man säga om det? Eje är en fantastisk person som jag lärde känna första gången under fotbolls-VM 2002. Jag jobbade nämligen...
Japan-Sydkorea.
Ja, just det. Och jag satt i Oslo, i NRKs lokaler och gjorde de här... jag tror SVT hade fotbolls-VM då och hade någon digital lösning där man... fick massa mer grejer från VM och vi satt en massa människor in i en stor studio på NRK i Oslo och fyllde de här grejerna. Det var någon specialgrej som var för de som hade köpt lite extra abonnemang in eller från fotbolls-VM det året. Men samtidigt skulle jag då göra mitt första race tillsammans med Eje på plats. Så jag åkte därifrån, åkte ner till Tyskland, landade i Frankfurt, tog ett tåg, hamnade i Koblenz som är staden, Koblenz var det, och åkte till hotellet, satte mig på hotellet, hade aldrig träffat dig, jag hade träffat honom en gång men bara så här någon minut, och så sitter jag i receptionen, träffar den norska kollegan Atle Gullbrandsen som satt där också och väntade, och så kommer dig in på hotellet och så säger jag, tjena, så här, ja, jag har rätt bra koll på dig, säger Eje till mig då. Jag vet vad du kan, så här. Han var extremt skeptisk i början. Han såg nog mig som ett fan, mer än som en motorjournalist, förstår du? Han tyckte bara, och han Eje och fankunskap ibland skär lite sådär, och han kan tycka att de har ingen aning och jag kan, och ja. Så att han var lite skeptisk till det, men vi började i alla fall att jobba tillsammans, och det var första, liksom, första gången vi jobbade ihop, och det var ju lite speciellt för mig, för jag hade jobbat väldigt mycket ensam innan dess, och nu ska jag jobba med bisittare, och liksom, ja, du vet ju själv hur det är att inte ta över för mycket. Och hörde balansen igår till exempel, den här spelades ju in dagen efter du gjorde New Rangers mot Washington igår. Fantastiskt att höra det, Erik Avelin göra hockeyn tillsammans. Och det där är en konst, att jobba ihop med en annan person. Och speciellt om man inte känner speciellt bra, som i det här fallet då. Men sen har det gått 15 år sedan dess, så att vi börjar ju liksom känna
varandra. Som ett gammalt par.
Vi har alltså, det här är roligt, alltså, vi har vid varsitt tillfälle kallat varandra vid våra fruars namn. Det är ju lite speciellt. Då börjar det bli lite mycket upp i huvudet. Ja. När jag kallar Eje för Barbro och han kallar mig för Ingela. Då, liksom, då kan man förstå att vi har hängt lite.
Ja.
Och jag tycker samarbetet har funkat bra. Det är klart att när man lever ihop som vi har gjort så länge och så ofta och så mycket och så intensivt under några dagar. För det är skillnaden mellan fotbollsmatch och Formel 1-tävling, att en Formel 1-tävling är ju 3 dagar till att börja med. Plus en resa innan och resa efter. Så vi är ute 5 dagar tillsammans. Så vi hänger väldigt mycket ihop. Och det är klart att ibland blir det diskussioner och skärm.
Och vad du säger emot honom, säger, nu är du ute och cyklar. Alltså, för det där är ju svårt. Därför ibland så kan ju, rent taktiskt så där, så vill inte jag gå emot mina experter, för det blir ju fel. Men ibland så kan man ju känna att nu är de faktiskt ute och cyklar lite grann. Och alltså, för lite ett fint sätt får dem att...
Jag har nog samma taktik, tror jag. Skulle det vara, för jag är ju ödmjuk i sig på det viset. Han har ingen prestige i det, verkligen inte. Och är det så att han råkar säga fel namn, eller så får man rätta till det. Sådana prylar som kan hända.
Det är enkla grejer, för det är sånt som händer.
Men det är sällan jag uppfattar att han är ute och hojar på det viset. Att jag skulle behöva var rätta till det tror jag inte. Det vet jag inte. Jag har inte tänkt på.
Nej. 15 år.
Ja. Måste bli det. 15-16 år. Ja. Det är rätt mycket.
Det är rätt mycket.
Ja. Men det är kul. Jag gillar det. Han är ju, vad är han idag? 60, fyller 64 i år. Kan det stämma? Ja, det gör det. 64 år. Och han är ju i allra högsta grad still going strong, lite grann mentor, rådgivare till Marcus Ericsson i Formel 1. Har sin son som jobbar som tränare åt Marcus, och ja, de är ett bra gäng, och det är kul att umgås med de här, och det är en ynnest för mig. Jag kommer ihåg när man drömde om att man får kommentera en svensk i Formel 1, och nu gör man det.
Ja.
Nu har jag flyttat fram drömmen till, tänk att få kommentera en svensk som tar sig upp på pallen.
När kan det ske?
Ja, det kan ske i år.
Tror du det?
Det kan ske nästa år. Ja, men
det är de här bilarna i
Undrens,
så, jag brukar skoja med det ibland att idag skulle jag också kunna ta poäng. Jag skulle ha åkt runt på lägsta växeln när jag kommit till mål, så hade jag fått poäng, för alla har kraschat eller åkt ur eller...
Men du, Niklas, så är det inte längre, utan det är ju oftast 15, 16, 17 bilar som går i mål, och idag behövs ju riktigt bra material för att klara en pallplats. Men vad jag menar är att Undrens tid är inte förbi, det kan hända. Sådana resultat har varit genom åren också, där man kan ramla upp på pallen. Jag bara tänker så här, tänk när Marcus gör det. Tänk när han kör upp på pallen och är på pallen. Då kommer man ju flytta fram det ännu en gång och säga, tänk när han vinner.
Man får en världsmästare.
Ja, och det kommer ju då som sista givetvis när han blir världsmästare, om man nu skulle bli det. Men det är ju en sån jättelång resa givetvis.
Men hur funkar det här nu? Förklara för oss som inte riktigt förstår. Det krävs ju enorma resurser för att komma in. Alltså bra ekonomisk backning för att komma in i F1-cirkusen. Och så kan jag tänka mig, det är kanske smartare att ha en tysk eller någon från någon folkrik nation, som, för det är bättre pengar och fler som tittar. Har jag rätt i det?
Ja, det har du på sätt och vis. Det är klart att det krävs ett oerhört kapital för att ta sig in i Formel 1. Och det finns idag ett ganska uttjatat uttryck som heter pay driver. Man säger att förare då som gemene man inte bedömer det tillräckligt bra, men som ändå återfinns i Formel 1, är då bara i Formel 1 för att den har massor med pengar. Och det kanske har varit rätt vissa gånger genom åren, va? Men för att överhuvudtaget få en person som betalar de summorna som krävs idag för att ta sig in i Formel 1, så måste man klara av det och vara duktig. Så är det bara, oavsett vad man har för resultat innan. Att hårt bara titta på statistik och resultat, det är felaktigt, för det är så himla många mer parametrar som man väger av det med. Och det finns ingen som spenderar 100-150 miljoner på att en förare ska köra en racerbil ett år utan att det finns någon form av anledning till det rent sportsligt. Så är det bara. Så det där uttrycket kan man ta bort. För mig är det mer så att tar man sig till form, bara man tar sig in i Formel 1 och hur man gör det, det kvittar. Om det är på rent att man har vunnit allt som man har suttit i fram till dess, eller om man krigar sig fram och bra sponsorship som hjälper till. Men det är när man är i Formel 1, det är då man ska visa vad man går för, det är då man ska vara bra. Och jag menar, alla har ju konstiga vägar in i de stora lagen, det gäller ju alla sporter, att ta sig till NHL, en del åker till AHL och spelar i något Manitoba Bears eller vad det heter innan de får komma upp och spela i NHL. Och det kan ta 3, 4, 5 år med slagskämpar och allt vad det är då innan de kommer ner i stora serier. Så att det där tycker inte jag är...
Men om vi vänder på det, om då, Nico Rosberg, är han bäst?
Ja, han vann ju VM.
Han är bäst, vi säger att han är bäst.
Ja, han var det förra året.
Ja, skulle han ha vunnit F1 i Marcus bil?
Nej. Men Zlatan skulle inte ha vunnit Premier League. Leicester heller, eller Leicester.
I Sirius.
Nej, men Leicester vann ju förra året. Och de överraskade. Det är ju ett av undantagen, något sånt här roligt undantag. Men om vi tar ett lite sämre lag, så är det ju precis samma sak i fotboll eller hockey. Du är ju aldrig bättre än hela laget. Och det tycks folk glömma bort lite grann, att Formel 1 är också ett lag. Jag menar, Mercedes har 7, 8, 900 anställda som jobbar för att de här två bilarna ska gå snabbt. Och det kräver massa resurser för att det här ska funka. Det är precis samma sak för att få Barcelona att vinna varenda match. Så kräver dels ett jättebra spelarmaterial och massor med pengar bakom hela det där. Så det är samma mekanismer i Formel 1 som det är i all annan sport. Utan resurser blir du aldrig bäst. Punkt slut. Och det är precis samma sak när det gäller Marcus och bilar. Och det är klart att du måste köra rätt bil för att vinna. Men du måste också spela i rätt lag för att vinna Champions League. Fråga Zlatan. Eller hur?
Ja, han har försökt.
Ja, jag menar det. Och det faller på målsnöret, det är lite så här, det är ju så här, du behöver ju ha rätt omgivning för att det ska funka. Och det är ingen skillnad på Formel 1 mot fotboll eller hockey.
Bernie Ecclestone. Vad säger vi om honom?
Han har slutat nu. Ja, vilken kille. Han började alltså, han var förare en gång i tiden, slutet på 50-talet. Försökte kolla in i Formel 1 och sådana grejer. Och slutade ganska snabbt när jag blev förare manager. Hade bland annat hand om Jochen Rindt, som tyvärr dog och blev världsmästare på stumt 1970. Efter det så köpte han upp ett team, Brabham. Blev teamägare. Och då insåg han att teamen behövde någon representant gentemot någon som samlade trupperna, så att säga. Och den rollen tog han på sig givetvis. Och han såg till att samla teamen, började sälja rättigheterna som ett paket, började tjäna pengar på det här. Skaffa sig förmånliga avtal med Internationella Bilsportförbundet, fick de kommersiella rättigheterna till ett bra pris. Har blivit stormrik, gjort väldigt många andra stormrika, har varit oerhört kontroversiell och han har jobbat åtminstone 10 år för länge. Han tappade stinget sista 10. På slutet blev han bara krånglig, tycker jag. Han gjorde saker onödigt krångligt. Visst, han fortsatte att tjäna pengar och göra bra dealer och så, men vi Formel 1 hade behövt att han klev av för 10 år sedan för att ha snabbare gått in i den nya världen.
Ja, hur ser du på utvecklingen av FF? Du som har varit med nu, Janne, som professionell kommentator sedan 1997. Det är 20 år.
Ja, mitt 21 år börjar i år faktiskt. Och hur ser jag på det? Man vet ju inte riktigt. Vi står ju inför en vattendelare. Det här med elektrisk racing har ju börjat att bli stort. Det finns ett elektriskt mästerskap, Formula E, där bilarna drivs helt och hållet på el. Det är ju inte ens i närheten av samma satsning som i Formel 1. Det är ju ytterpyttelitet. Men det visar att det ändå är på agendan, så att säga. Och vi har redan nu infört hybridteknik i Formel 1-bilarna. De har lika mycket hästkraft, om inte mer, som när de var som allra starkast i modern tid, om man kan kalla det det, på 2000-talet i alla fall. Jag ligger idag på runt 1000 hästkrafter, men man gör av med hälften så mycket bränsle. Och det är ju den typen av grejer som Formel 1 försöker spinna på idag då. Det där är inte hardcore-fansen alltid, de här konnoissörerna är inte alltid så nöjda med det här, för att det ska låta mycket och det ska vara dyrt och det ska gå åt mycket och sådär. Men man måste också tänka på den andra biten, att man måste liksom följa samhället i stort på något sätt. Och det tycker jag väl Formel 1 gör. Men sen är det svårt att se vad som händer om 10, 15, 20 år. Hur ser bilarna ut? Vad sitter det för motorer i? Kommer sporten att överleva till att börja med så länge? Det är så oerhört mycket som kommer att ändras under de här åren. Jag har svårt att se åt vilket håll faktiskt.
Vad tror du? Ser du positivt på framtiden när det gäller F1?
Ja, det måste jag nog göra. Det är ett så starkt varumärke. Det finns ju få sporter. Det är ju det sitter en halv miljon människor varje söndag och kollar på Formel 1. Mm. Och det enda jag tycker är tråkigt med sporten idag är att det är så många som är så negativa, trots att det är en väldigt bra produkt. Att de negativa, som är förhållandevis få, har så mycket att säga till dem, och de är så högljudda. Det tycker jag är tråkigt, för det sprider en tråkig stämning, och den vill jag bort. Jag tycker vi ska...
Vad säger de negativa?
Ja, men de negativa tycker att det är tråkig racing, det är ditten och datten, det är för mycket artificiella omkörningar och motorljudet som försvann. Det är massa såna grejer som naturligtvis är viktiga för många. Men vi behöver inte framföra de klagomålen precis hela tiden. Vi kan väl se, för om sporten har saker den behöver fixa, precis som alla sporter, så kanske det är 10%. Men de andra 80-90%, det är de vi ska fokusera på också. Och inte bara låta de här 10-5-10 bli det som man pratar om, för det blir snedvridet, det tycker jag.
Hur pass fysiskt vältränade är chaufförerna eller förarna?
Jag ska ta ett exempel här som är rätt intressant. Det är några år på nacken, va? Men det var en sak som blev en ögonöppnare för läkarna runt omkring när de upptäckte att en förare i Formel 1 har i startögonblicket en puls på ungefär 200 slag. Strax under, det vill säga maxpuls i princip. Man snittar under ett race någonstans 170-180 slag. Och det här började man ju fundera över, vad är det som gör att en sittande människa har sån oerhört hög ansträngning i kroppen? Ja, det är ju för att det dels är fysiskt, men att sitta still och vänta på att lamporna ska slockna, det är ju inte fysiskt, utan det är ju en annan form av adrenalinpåslag, koncentration. Man vet att man ska rusa ner till den där kurvan i nästan 300 knyck och man kan krascha och dö. Det finns många sådana saker som byggs in i hela det här. Så att idag är det så att förarna är toppidrottsmän. De har perfekta värden. De är i många fall starkare än de starkaste i friidrott till exempel. Och sådana saker. De är så oerhört vältränade. Och sen så är de naturligtvis specialtränade på de områden där de behöver vara. Det är nacke, axlar, bål, överkropp. Hela tiden sådana ställen där man behöver parera. Du kan ju tänka dig själv att svänga väldigt, väldigt kraftigt i 250 km/h. Du förstår att huvudet vill ju liksom ur bilen. Det väger ju massor. Mm. Och med 3-4G på ett huvud som idag väger... Vad väger ett huvud? 10 kilo? 8 kilo? Inte vet jag. Någonting sånt. Det är bara räkna. Det får ju väg i tangentens riktning. Du måste ju hålla emot dem med dina nackmuskler. Och det där ska du göra då i varje kurva. Det kanske är 12-13 kurvor. Säg att det är 5-6 sådana kurvor på ett varv. Och du ska göra det i 70 varv. Mm. I 2 timmar. Det kanske är 70 grader varmt i bilen och det är massor med sådana saker. Så att de är super, super vältränade idag.
Men vad är idealmåtten för en F1-förare?
Jag skulle säga att 1,70-1,75 väger strax under 70 kilo. Det tror jag är idealmåttet på en racerförare.
Inga stora killar man då?
Nej, det är lite backhoppavarning, så är det ju. Men det var värre för några år sedan när bilarna var... När det var en minimivikt på bilarna som förarna hade svårt att komma ner i. Det vill säga, man sa att de skulle väga minimivikt med förare var 691 kilo. Och man vill ju inte ha mera vikt än det, för det kostar ju varvtid. Så att då var det ju mycket att bilarna hade svårt att komma ner i så låg vikt så att förarna inte behövde bry sig om vad de vägde. Och då fick de ju banta så att det blev nästan farligt. Att det var ju sallad och glasvatten till lunch liksom, och 2 salladsblad och 2 glasvatten till middag. Det var oerhört tufft för dem att komma ner i den vikten så att man inte blev överviktig totalt sett. Och för att ge perspektiv på varvtid så brukar man säga 10 kilo extra vikt i en Formel 1-bil betyder ungefär 3,5 tiondel i varvtid. Så det betyder oerhört mycket.
Janne Blomqvist, favoritbana?
Favoritbana att besöka?
Ja.
Eller köra? Ja, men det är ju någon kombination. Men...
Som du gillar att kommentera, du känner att det här blir bra, det blir bra tv. När,
jag gillar när... Japans Grand Prix, Suzuka-banan. Suzuka-banan är unik. Det är en old school-bana, det är inte jättestora avåkningszoner. Ett misstag från förarna kostar, får konsekvenser. Antingen att du åker av lite grann och kan komma upp och köra vidare, men du tappar. Ett misstag där kan också betyda att du sitter i räcket och inte kan köra vidare. Suzuka-banan har snabba svängar, den har svåra hårnålar, snabba 130R som är en fullfartsvänster. En tuff chikan innan startmål. Den har allt. Plus att det kan vara besvärligt väder där borta. Så att det är en av de häftigaste banorna, tycker jag.
Det är skillnad på trycket på de olika banorna. Du har ju Europa, du åker i Nordamerika, Sydamerika, du har Australien och Asien då, som du nämnde.
Tveklöst är det skillnad. Det hittills bästa racet, och det är ett av de nyare faktiskt, har varit Mexiko, Mexico City. Mitt i stan ligger Autodromo Hermano Rodriguez och ligger bara en kilometer från flygplatsen. Har du varit i Mexico City? Det är en stad med miljarder bilar. Det är ju liksom totalt kaos och den är ganska läskig att vara ute och röra sig och sådär. Man fladdrar inte iväg på egen hand så himla mycket. Banan ligger där i alla fall. Det är på hög höjd, över 2000 meter. Vilket betyder att luftmotståndet är väldigt lågt. Bilarna går ruskigt fort. Jag tror de tangerade 380 km i timmen i slutet på rakarna förra året. Och de har byggt den här banan så att den går genom en gammal baseballarena. Och det är sånt jäkla tryck där inne. Det är som att vara, tror jag, på
Azteca stadion
under VM 96, ja. Med vad var det?
86
ja. Var det, förlåt. Med Argentina, ja. Västtyskland i final. Ja, ja, nej, hur som helst. Det är sånt grymt tryck, så den där banan där är det mer trycken på andra ställen. Sen kan man ju vara i Baku där det är 20 000 åskådare och det är ingen som
Sochi, är hur det? Det var vad vi gjorde, såg de på att bygga den banan. Det var därför jag frågar nu.
Just det, Sochi, dit ska vi ju nu på vårkanten här. Ja, men det är väl samma sak där. Det är välfyllt. Det är 40 000 sittplatser på den banan. Det brukar vara fullt. Och jag tycker själva banan, och när man väl kommer in på bananläggningen, så är det riktigt, riktigt fint. Jättefin bana och lite platt kanske. Men området runt omkring är ju inte så roligt längre. Det kan jag inte påstå.
Är Anderstorp aktuellt?
Inte det minsta. Nej, nej, vi kan inte arrangera ett Formel 1-lopp i Sverige. Det går inte. Vi har inte den infrastrukturen. Och framförallt så finns inte den politiska viljan att hjälpa till att få till ett Formel 1-lopp i Sverige. Det är omöjligt, tyvärr. Finnarna tittar på ett, men inte vi i Sverige.
Ja, hur är det? Är Formel 1, om tittar på nordiska länderna, de har ju haft en hel del framgångar på senare tid. Ja. Det är F1,
Finland.
Ja, det är där intresset är som störst då.
Ja, men det får man väl ändå säga. Ja. Finländarna är ju otroligt engagerade i Kimi Räikkönen, ja. Och numera Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, som vi kommer alltså ha två finländare i ett av de tre toppteamen. Bara det säger ju en del om deras liksom styrka fortfarande. Lite mytiska runt finska förare som fortfarande finns. Jag tycker det är kul. Jätteroligt. Jag tycker de är toppen bägge två. Och i Finland är ju intresset med det finska kynnet sådär. Nu är ju Valtteri Bottas, som är den ena av dem som kör Mercedes kommande säsong, och Kimi Räikkönen, de är två helt olika personer. Kimi Räikkönen är klassisk finländare, såhär tystlåten och känd för att parta lite extra. Och sen har vi Valtteri Bottas som kommer i lammelströja och sitter och håller flickvän i handen. Och, ja, men det är verkligen stor skillnad på de här båda gossarna. Men ändå, de är båda väldigt, väldigt finska och supertrevliga att träffa när man gör det någon gång.
Och kan Finland, så borde ju vi kunna.
Ja, men det är ju det vi håller på att visa nu. Vi har ju Marcus i Formel 1. Vi har en kille som heter Gustav Malje i klassen under GP2. Vi har många duktiga internationella racerförare. Vi har en världsmästare i rallycross som är Mattias Ekström. Alltså Sverige kommer på bred front internationellt när det gäller motorsport. Och det är det här jag tycker att svenska medier måste uppmärksamma lite mer. Att vi faktiskt, vi är på G, på riktigt allvar. Det kan bli en ny historisk tid, jag tror det.
Du som har perspektiv, Janne, från 70-talet med Jackie Stewart och Emerson Fittipaldi och Ronnie Peterson och Graham Hill. Och jag var många fina namn på den tiden. Jacques Villeneuve.
Jacques Villeneuve.
Ja, var en sån sak.
Han är ju son till gamla Gilles Villeneuve. Ja. Som omkom tyvärr under träning på Solder i Belgien 1982, tror jag det var, i Ferrari. Kallas för Wilde Ville. Var ju en säregen körtalang och sådär, var riktigt cool. Hans son blev världsmästare sen då 1997, hans andra år i Formel 1, och hade ju innan dess vunnit Indy 500. Han är en av de stora, tycker jag. Han är väldigt kontroversiell, surrar mycket, tycker mycket saker om Formel 1, och ibland, jag vet inte om han alltid makes sense, om man säger så, men han tycker de har oss att synas, så är en god kille också.
Niki Lauda får vi inte glömma. Han är kvar.
Han är ju med i ledningen utom Mercedes. Har precis skrivit nytt kontrakt fram till 2020 med Mercedes. Ja. Så han är still going strong.
Och Mario Andretti. Droppar lite gamla goa namn här. Ja.
Jag är imponerad över att du har så många som sitter på
tävlingen. Jag gillade Formel 1. Jag förstår inte det tekniska, men jag tycker tävlingen är kul. Mm.
Ja, det är kul. Och vara på ett race. Mm. Gå ut på startplattan innan race och mingla runt där och titta hur det är och känna dofterna. Det är cool. Det är spänning.
Den bästa F1-föraren genom alla tider, det är svårt naturligtvis, men ja, för att det får gå för din känsla, men ja, du gillar.
Problemet med det är ju att de har ju så olika eror, det är svårt att jämföra med varandra. Och det finns ju Juan Manuel Fangio som vann 5 VM på 50-talet. Mm. Men han hade ju inte alls lika många race som han körde och inte samma konkurrens. Vi hade Michael Schumacher och vann 7 raka VM-titlar. Eller han vann 5 raka men 7 totalt. Mm. Svårslaget rekord. Om någon kommer att slå det någon gång. Sen har vi Ayrton Senna. Mm. Det är de 3 tycker jag man ska nämna i det här sammanhanget. Och för mig landar det nog på Michael Schumacher i alla fall. Han var bäst.
Vad hade han som stack ut lite extra, tycker du?
Han hade hela paketet. Han var komplett på många sätt, va? Han var ju hänsynslös också, vilket jag tror ingår i konceptet om man ska bli flerfaldig världsmästare. Du kan inte hålla på och vara sentimental på något sätt eller kompis mot dina konkurrenter. Och det var han ju verkligen inte. Han var riktigt gris emellanåt, va? Men satan att köra bil. Riktigt, riktigt snabb och behärskade alla förutsättningar och sådana saker, va? Sen hade han ju en egenskap som jag tror gjorde honom väldigt populär hos Ferrari. Han fick hela Ferrari jobba för honom, och det där är också oerhört viktigt i hela det, att få truppen att jobba för dig, så att säga, va? Det var han också oerhört skicklig på, så han hade hela paketet.
Är det någonting mer vi bör nämna om F1 nu innan vi lämnar det och går vidare med det mera Janne Blomqvist?
Jag vet faktiskt inte. Formel 1 är ju vad det är. Liksom. Det är det största för mig och kommer alltid att vara det. Det är ingenting som slår det. Nu har jag varit på 2 olympiska spel. Jag var på en invigning i Rio och jag var på en avslutning i Sochi. Jag har kommenterat hem guldmedaljer och sådana saker. Va? Men det slår faktiskt inte Formel 1. Inte vilken söndag som helst. Det är konstigt alltså, men det är så djupt rotat hos mig.
Mm. Radio Uppland höll du på och du arbetade länge där, hade du populära sportprogram
där.
Ja,
faktiskt. Du var väl med där, som gäst.
Så att du har på, när släppte du Radio Uppland?
Du, jag slaskade runt, jag jobbade ju från kan man säga 94 fram till 2004, då, mer eller mindre på heltid på Radio Uppland. Sen hoppade jag av några år och jobbade merparten av tiden på TV4 då. Och gjorde var sportreporter och redaktör där. Sen kom jag tillbaka på radion igen en sväng, och då gjorde vi lite, jag och en god vän där som heter Bosse Pettersson, vi började göra program tillsammans. Först ett allmänt sånt där fredagsunderhållningsprogram, sen blev det mer sport för våran del också. Då hette det Pettersson och Blomqvist Sport faktiskt. Ganska kul program att göra. Lokalradio är ju speciellt, det är ju inte jätteresurser och sådär, man får koka soppa på en spik många gånger, men vi bestämde oss för att testa massa sporter, tävla mot varandra i olika idrotter. Och han var, Bosse som jag hade mot mig där, han var ingen tävlingsmänniska. Han var direkt värdelös på själva tävlandet. Jag är ju tvärtom. När själva tävlingsmomentet kommer, det är då man skärper sig. Det är då man ska vinna. Så att vi hade många roliga stunder och testade många konstiga idrotter.
Men du bangar inte för något. Alltså det är inte bara motor, ska vi säga, för att det är, när det är fulla och stora ångar, då kör du fotboll.
Ja, jag har ju varit med och gjort nästan annandagsmatcher och nyårsdagen.
Ja, sista dagen, alla går samtidigt och sådär. Ja.
Så att man har,
hur känns det att komma in i fotboll?
Det är inte bra. Så jag har magont varenda gång jag ska göra det. För att jag vet att fotbollspubliken är så oerhört kräsna, och de har rätt att vara kräsna. Och då känner inte jag att jag riktigt lever upp till allas förväntningar. Och det är lite svårt att hantera. För jag är ganska, man är ju kritisk själv om man tittar på tv och sådär. Och då får man inte sitta och lalla. Så att jag tycker det är jobbigt, men jag brukar lösa det. Och det sjuka är att när jag får göra 5 minuter och vet att den är den och den är den och den är den, det tar mig 5-10 minuter innan jag ser vem som är vem, för jag har ju ingen aning. Jag ser en Premier League match varje år typ, och det är den. Då blir det ju svårt såklart, vad man gör onödigt svårt för sig, men det, då tycker jag mjuknar och börjar komma tillbaka och komma ihåg hur det var när man spelar själv. Man liksom, fotbollen sitter ju där någonstans långt bak.
Har du någon mentor eller någon förebild, idol när det gäller kommenterandet? För att det har inte, i de andra sporterna som du är inne på så har det ju funnits i generationer då, kommentatorer. Men motor har det väl inte varit på det sättet? Så
hur... Jag behöver nog ingen liksom förebild ifrån just
tittat
motor.
På, men har du tittat på utländska kommentatorer och sådär? Det har jag gjort med NHL och Premier League, ja.
Och det plockade jag, det var ju han Ben Edwards som jag nämnde som jobbade på Eurosport. Han var ju som jag sa då, han var gud. Det var ju honom man lyssnade på, var honom man lärde sig av. Inte bara Formel 1 utan hur man kommenterar, hur man tempoväxlar och liksom lär sig att ta sändningen framåt på lite olika sätt. Och han var ju fantastisk på det. Det där paret, Ben Edwards och John Watson, de är legendariska.
Jamal, John Watson var från den tiden för vi pratade om förut, men Jackie Stewart var det där, ja.
Tog över kontraktet efter Ronnie Peterson. Han skulle ju flytta från Lotus till McLaren då, 79. Och det kontraktet gick till John Watson faktiskt. Mm. Så att, men jag tycker de var toppen. Och andra förebilder, jag gillar ju en sån som Roberto Vacchi på Eurosport som är magisk när det gäller Tour de France. Att hålla liv i så långa sändningar. Jag har ju gjort några cykel-VM, vet exakt vad det innebär att sitta så länge och inte ha brödet som han har. Han har ju så mycket på hårddisken. Han kan ju, sen är han ju sjuk på att känna igen vem som är vem och alla de här bitarna. Sånt som man blir duktig på när man gör så mycket som man gör. Men det, han är en, jag skulle säga att han är en av Sveriges tre bästa kommentatorer.
Mm. Och du gillar ju cykel också.
Ja, jag gillar cykel. Ja, men det gör jag. Ja. Det gör jag absolut.
Ja.
Jag är inte så bra på cykla, men jag cyklar lite då och jag tycker det är kul att kolla på.
Ja, men hur är det med knäna och höfter och allt möjligt?
Knät är nybytt.
Det är nybytt,
att,
ja.
Jag har ju en egen podd, Formel 1-podden, ja. Och där har vi pratat för mycket om knät, så att jag lovar inte nämna så.
Nej, men du kom,
men det är nybytt och
du
kom
ju hit på egen maskin.
Exakt,
du tog inte hissen, du tog trappan.
Ja, det faktiskt. Så att det går, det funkar. Ge mig ett halvår så är jag ute och promenerar igen.
Familj?
Ja, fru och tre barn. Tre hundar. Två engelska bulldoggar och en fransk.
Jaha, varför gillar du bulldoggar då?
Det är inte jag som i första hand gjorde det, utan det var min fru. Vi hade Golden, några stycken. Vi har aldrig haft bara en hund nämligen. Det ska vara många.
Okay.
Så vi hade, tror att jag som mest hade jag fem stycken Golden. Men på slutet hade vi två. Och då tyckte min fru att det var en bra idé att skaffa en bulldog. Kom hem med lilla Donna som flyttade hem till oss 2009. Och hon satt där i tre veckor och fattade inte var hon hade hamnat. Vad är det där för konstiga lurviga hundar som hon hade kommit till? Men hon blev våran liksom första buller. Och sen skaffade vi en valp, en kille. Sen har ju goldisarna fallit bort av åldersskäl då, allt eftersom. Så nu har vi de där två bulldoggarna plus en fransk som vi hjälpt till att ta hand om nu då. Så att det är en ganska kul familj. Det är oerhört speciella hundar. Sjukt konstiga. Lillpojken där, han sover alltså i våran säng mellan oss på kudden.
Okay.
Så ligger där och snarkar som jag typ. Så att han är stört skön. Nej, de är jättepersonliga bulldoggar, verkligen.
Är det samma fru du har haft?
Samma fru har jag haft i de senaste nästan 20 åren.
Ja,
jag gifte mig 2000.
Ja.
Mina barn, av de tre barn jag har så är två mina egna. Och de har jag med en annan.
Ja. Vad jobbar frugan med?
Hon jobbar på ögonlaserföretaget med Mira.
Jaha.
Det finns andra ögonlaserföretag också, men det här med Mira.
Det är inget sånt på det.
Det är ingen public service. Nej, med Mira ögonlaser och där jobbar hon alltid då. Tar han och folk som vill lasra sig.
Ja, det kanske gäller
att hålla på där. Jag har gjort det.
Du har gjort det?
Jajamän, funkar bra som helst. Jag börjar bli lite ålderssynt, lite gubbsynt så här, men det tänker jag inte göra någonting åt. För det är lite läskigare operationen. Man byter linser och grejer. Nej, där går gränsen.
Så bor du, vet jag, ungefär mellan Norrtälje och Uppsala?
Ja, inte riktigt. Jag bor mellan, jag skulle säga mellan Knivsta och Uppsala. Jag bor ute på Vischan, ute i någon som heter Lagga. Som är 10 kilometer från centrala Knivsta.
Vad gör man där ute då?
Man gör ingenting, och det är det som är så fantastiskt. Det är knäpptyst där ute, det är på landet.
Har du kor och grejer?
Nej, inget sånt. Men jag har nästan 3000 kvadratmeter tomt.
Ja, nu ska det klippas.
Ja, men det löser sig. Jag ska köpa en robot nu, så jag slipper göra det också. Hur som helst.
Kan du ha go-kartbana på tomten?
Ja, jag kan låna lite av bondens mark där. Den tanken har föresvävat mig verkligen. Få låna några tusen kvadrater så man kunde göra en liten på vintern på is. Det vore kul. Nej, men det som är finessen med att bo på landet är när man är ute i de här storstäderna ute och det är hektiskt att jobba. Det finns inget bättre än att på måndag eftermiddag efter att flyga hem komma hem till Lagga, sätta sig på uteplatsen, ta en kaffe. Och det är inte ett enda ljud. Det är magiskt. Verkligen. Toppen. Älskar bo på landet.
Du gör det? Ja. Nej, men du växte upp så var du ju mera inne
i... Ja, då bodde jag i ett villaområde inne i Uppsala, norra delen av Uppsala. Så att, men jag, det har ingen betydelse. Jag är egentligen, jag ska inte ha hus, för jag är helt ohändig. Men nu blev det så, och vi trivs bra där ute, så att...
Det är så ohändigt. Ja, det hjälpte mig här när vi är med i utrustningen.
Men det här är andra grejer. Det där är mer
radioidioten.
Ljudomanen. Så det är kul.
Du har rätt många andra projekt också. Det är inte bara Formel 1. Du kom från ett möte med Teknikens
värld. Jag driver en blogg på Teknikens värld som i och för sig handlar om Formel 1. Formel 1-bloggen som jag har där. Och den har vi haft sedan 2013. Och för mig är det lite hektiska tider. För försäsongstesterna i Formel 1 börjar ju nu om några dagar.
Hur följer du dem?
De åker jag ner och ser på plats. Och gör reportage, och jag har tidigare live-rapporterat från varje dag. Nu kommer vi att göra lite annan utsträckning i år, men det kommer bli en massiv bevakning i alla fall utav testerna via bloggen, men också via Satt Motor kommer jag, både fotograf och mig och Eje på plats, så att vi kommer att göra dagliga magasin därifrån, och tycker det ska bli kul. Jag har en egen podd som sagt, Formel 1-podden, som vi gör en gång i veckan, jag och min redaktör Erik Stenborg, producentredaktör Erik. Vi tillsammans har jämnbördig nivå, tror jag, kunskap och för ett bra samtal om Formel 1 en gång i veckan. Försöker lyfta nyheterna och dividera om ditt och datten.
För det berör, jag vet att det berör. Jag kommer ihåg, jag hälsar Janne Långqvist att han var hälsade.
Det är kul.
Det är kul. Det berör många.
Jo, men det gör det ju. Jag menar, jag vet ju att vi har ju bra tittarsiffror när speciellt de här primetime-racen i USA, Mexiko, Brasilien. Det sitter mycket folk och kollar då, trots att det är hård konkurrens vid tv-rutan ifrån andra sporter och andra tv-program. Så att, jag vet att det är stort intresse. Det är bara det att vi behöver ju fixstjärnan. Och det är den som saknas just nu.
Kan Marcus bli den?
Ja. Helt övertygad. Nej, jag är helt övertygad. Jag vet hans kapacitet. Jag har större kunskap än många andra på vad det är som sker runt omkring honom. Och därför så kan jag säga så rakt av att han är så pass skicklig som jag vill mena att han är. Utifrån min bedömning givetvis. Han har ju fortfarande kvar att bevisa det. Men sett honom i Mercedesen ihop med Lewis Hamilton, det kommer inte skilja någonting i stort sett. Han skulle utan vidare kunna vara med och köra och vinna VM-titeln. Helt övertygad.
Vad ska vi ha för förhoppningar på honom inför säsongen?
I år så ska vi ha försiktiga, optimistiska förhoppningar. Det är ju så här att Sauber, teamet som han kör för, hade en väldigt, väldigt svår period ekonomiskt som tog slut förra året. Då kom det in nya ägare, nytt kapital, och man tog ett riktigt omtag och har gjort det väldigt bra. Har fått till en fantastiskt fin bil i år, men problemet är att man har tvingats köra med en äldre variant av motor från Ferrari i år, samma typ som de flesta, eller de som körde Ferrari, hade förra året. Nu kommer de andra att köra med en 2017-version. De blir kvar i 2016. Och det här är ingen fördel. Men det finns skäl till det här. Och jag tror att tar de så bara igenom den här säsongen någorlunda helskinnade, så kommer 2018 att bli riktigt, riktigt bra.
Vad gör Janne Blomqvist när han inte jobbar? När han sitter där ute i lagga, eller var du nu ute och cyklar? Vad pysslar du med?
Ja,
det... Eller lever du, äter, sover F1? Eller hur funkar det för
dig? Det gör jag väl inte, men frågar min fru så sitter jag väldigt mycket med telefonen och liksom håller mig uppdaterad. Och mitt Twitterflöde är ju inte så mycket annat än Formel 1, om jag säger så. Och det är klart att man blir ju lite miljöskadad. Jag antar att du har samma upplevelse. Så är det ju för mig också, att koppla bort det där, för man har ju så konstigt jobb.
Hur gör du då för att koppla av?
Ja, men
för att vi jobbar ju kvällar och helger, och du kan ju inte gå någonstans förrän någon vill prata F1 i ditt fall då.
Så är det ju många gånger, men jag försöker att bara vara hemma, och det är då kommer jag åter tillbaka till där jag bor, för där finns inga. Då kan jag bara lägga mig på soffan och kolla på tv eller sätta mig ute, eller jag är inte någon fixare. Jag borde vara det. Jag borde gå ut och snickra lite eller måla på någonting eller göra det. Jag är tyvärr inte den personen. Jag tycker om när jag är ledig då, kanske åka in och träffa någon polare, ta en lunch, låta det gå ett par timmar. Ja, du vet. Hänga med hundarna eller... Jag behöver inte sysselsätta, för så mycket arbete är det ju i övrigt. Så jag behöver egentligen inte sysselsätta mig när jag är ledig.
Kan bara vara.
Exakt, skönt.
Har du någon vision?
Nej, det har jag väl inte. Jag fyller 50 precis.
Ja, grattis.
Tack så mycket. Det betyder att jag är på andra halvlek.
Ja.
Jag kom ut från vilan. Och ja, vad ska jag göra andra halvan? Jag ska göra de här kommande 10 åren till att börja med. De har jag bestämt mig för att göra någonting bra av. Sen får vi se hur långt det räcker. Upp till 60. Sen får man ta en ny avsats. Så får man ställa sig där och kolla lite åt vilket håll man ska gå. Ska man jobba vidare? Jobbar man med Formel 1 då? Det vet man inte heller. Vår bransch är väldigt flyktig. Rätt vad det är så har inte kanalen kvar rättigheterna, och vad händer då? Nej. Så att man får ju passas för att lägga alla äggen i samma korg. Men jag tror att jag jobbar med Formel 1 de kommande 10 åren också på ett eller annat sätt.
Mm. Dina barn förresten, känner ju ett utav dem.
Ja.
Är de lika galna i Formel 1 som du?
Nej, men de är nog lite indoktrinerade. Det måste bli de ju. Ja. En dotter och min fru ska åka med till Spanien på Spaniens Grand Prix i maj. Min son jobbar ju som sagt med videoredigering inne på Viasat och är i huvudsak på motorredaktionen, men han klipper mycket annat också och tycker det är kul, och han har bra kunskap, bra koll, mycket bra koll. Tredje dottern har varit på Formel 1 och vet hur det är och har koll, men det är klart de sitter ju inte på söndagarna och limmade och kollar racen, det gör de inte, men de har en relation till sport i alla fall, helt klart.
Hur är du som bilförare förresten?
Är du hetsig?
Är du hetsig? Ligger du där med rödljuset och låtsas att du är på Monza och så tänds...
Är jag hetsig så är det för att jag är som alla andra, förbannad på alla andra som idioter i trafiken. Du vet ju hur man är. Och i själva verket så är man ju den största idioten själv. Men nej, jag är nog average bilförare.
Ja.
Jag har kört så mycket bil, så det är klart, det gör ju att man kanske har lite bättre koll än många andra som kör. Ja. Men jag är inte någon världsmästare, verkligen inte. Nej. Jag får besök nu.
Nu får du besök av min whippet, Raffa. Ja. Har du en devis där du lever efter när du vaknar på morgonen? Sådär, idag,
nu ska jag... Learning by doing. Och det är mitt motto, har varit alltid. För det är precis så det har varit för mig. Jag har lärt mig genom att göra det, inte genom att plugga, så att säga. Och det har ju att göra med det jag berättade tidigt i podden om. Jag har aldrig varit någon pluggis sådär, eller aldrig sugen på det. Utan jag kastar mig in i det, och sen har jag snabbt plockat ihop hur man gör, och sen har jag förädlat produkten därefter.
Sitter kanske en hel del yngre personer och tänker att jag skulle vilja bli nya Janne Blomqvist. Mm. Hur gör man för att bli kommentator?
Man måste kunna kommentera, och det där tror jag är en läggningsfråga lika mycket som någonting annat. Men det är en jättesvår fråga att svara på. Vad skulle du själv säga? Hur fasen blir man tv-kommentator? Det är inget man bara söker till.
Nej.
Eller hur? Och man måste vara lite halvknäpp.
Ingen skola för det heller.
Nej, och man måste vara lite halvknäpp för att klara det. Jag har ju lyssnat på SVT som har jobbat in lite nya förmågor i år med skiftande kvalitet. Och jag kan ju tycka att där har man inte förberett några överhuvudtaget, vilket är taskigt rent ut sagt. Och det spelar ingen roll om det är killar eller tjejer. Nu har ju de försökt med några tjejer i år och lyckats, tycker jag, ganska bra med det. Men det är inte bara att sätta sig och kommentera. Man måste skolas in i det här jobbet. Och du drillades ju hårt av Grive. Jag drillades ju hårt av er. På många sätt genom att lära sig hur man gör det här jobbet. Va? Men för att bli kommentator måste man kunna det här först. Prata i mikrofonen. Sportkunskaperna, de kommer sen. Mm. Så man måste kunna kommentera. Man måste ha ett bra språk. Man måste ha bra ordförråd. Man måste... Ja, det är många bitar som ska liksom hålla ihop. Och jag har ju både favoriter och sådana som jag tycker mindre bra om på kommentatorsidan. Sådana som har jobbat väldigt länge och som inom citat ska vara skickliga på sitt jobb. Bara för att de pratar på ett visst sätt. Har man ner som är sjukt jobbiga att lyssna på. Ja, jag behöver inte nämna någon namn, det är ju onödigt. Men alltså, det finns personer som är jättevälrenommerade i den här branschen. Jag står inte ut med dem en minut för att de sitter och pratar som de satt på någon gammal journalfilm. Och det går inte, vet du. Det får inte jag in i huvudet.
Nej, sen är det väl också det att ha med sig från början att tycka det är kul att kommentera, om kanske gjort det som liten, kanske framför Eurosport, hockeyspelet hemma eller vad det nu är för någonting, att det där är enda...
Men håller inte du med om en sak, att branschen är dålig på att jobba med återväxten?
Ja.
På något sätt borde det finnas någon skola, jag vet inte.
Det är svårt också, för att du säger själv, du söker inte in med betyg, utan det är en känsla. Ja. Som jag ser det så är TV-kommentering, Det är till 80% i alla fall timing.
Ja.
Timing, timing, ja, timing. Ja. Och den vet du inte. Antingen har du den eller så har du den inte.
Nej. Jo,
sen kan man ju ha sämre och bättre dagar.
Nej, men det är så huvud på spiken. Alltså. Det är inget, visst, man kan lära sig den där timing efterhand. Men man ska lyssna och man ska lära. Man ska lyssna, lära, lyssna, lära, lyssna, lära. Och det, ta den. Nej, du har helt rätt i det. Mm. Det är så himla mycket timing.
Ska du titta på Sirius Allsvenskan i år?
Jag ska... Hör du, sist jag såg CEO, nej, det är inte riktigt sant, men nästan sant. Sist det var, då var jag bollkalle på stugan.
Ja, du ser det. Ja.
Men det är ju länge sedan.
Det kanske finns i matchens lirare i år.
Du, ja. En episod som var faktiskt när Sirius spelade på Österängen, då spelade de i division 2, som idag är superettan, mötte Hammarby. Jag tror att det var en svenska cupmatch, för Hammarby var väl fortfarande i Allsvenskan, det måste de ha varit. Och då kom ju klacken från Stockholm. Och de började kasta toarullar, vet du, på oss som var bollkalla. Det hade man ju aldrig varit med om. Va? Man var ju vettskrämd. Och sådana huliganer som kastade toarullar.
Finns några huliganer i Formel 1 förresten?
Nej.
Inga slipshuliganer?
Nej. Inte än. Och det roliga är att folk kan sitta och ha sympati. Det är ju 22 gubbar på griden, eller 20 som det är i år. Och det kan vara lika många fans sitter bredvid varandra och alla är lika glada. Och det är faktiskt en ynnest att få vara på idrottsevenemang där det överhuvudtaget inte existerar motsättningar överhuvudtaget. Och det är jag stolt över när det gäller motorpubliken. Det finns, det existerar. Det är så destruktivt tänk. Och jag kan inte begripa att fotbollen är så präglad av det här. Alltså att man ska vara så förbannad på motståndaren istället för att hylla dem som man håller på. Det är ju det man ska göra, inte det här griniga runt omkring.
Men är inte Ferrari-publiken lite speciell?
Det är klart att den är det, men de är inte förbannade på de andra, utan de håller på sina. Så är det. Och det är det som är grejen. Man ska ju hålla på sitt lag, inte hata motståndarna.
Hur mycket får förarna... alltså, de säger ju att det är mycket folk, men hur mycket kan de ta in av atmosfären och stämningen, tror du?
Ja, fel gubb att fråga det egentligen, men nog känner de av det lite grann i alla fall. Jag vet ju att de äldre gubbarna, de sa ju att det var till exempel i Italien, när folk är maniska och springer ut på banan så fort att målflaggen har kommit, så har de det. Det farligaste mellan racet var direkt efter målflagg, för då var det fullt av folk. Och de var ju fortfarande i racefart ut på banan och de slet av dem hjälmar och ville ta grejer från bilen och sådana grejer. Så att det kan vara lite så här kaos emellanåt, men säkerheten har blivit så mycket bättre idag så att det är ingen större fara.
Den här podden är lite otidsenlig, men vi sitter ju som sagt inför en ny säsong. Mm. Nästa måndag börjar försäsongen. Vem vinner? Vilka kommer att stå mellan?
Det kommer att stå mellan Red Bull, Ferrari och Mercedes. Det är de tre teamen som har resurser att vinna VM-titeln. Mm. Det finns inga andra. Inte överhuvudtaget. McLaren bubblar. McLaren har varit ett av de där som ska vinna VM, men har haft en ruggig svacka några år. De är på väg tillbaka. De är mitt fjärde team. Sen har vi privatteamen då. Williams, Force India, Toro Rosso som är lilla systerteamet i Red Bull. Sen kommer Sauber, Haas, Renault. Renault är också ett fabriksteam som ska vara med där uppe, men de behöver några år till, tror jag, innan de är där. Vem vinner VM? Ja, det kommer att stå mellan, jag tror att Daniel Ricciardo i Red Bull, Lewis Hamilton i Mercedes, Sebastian Vettel i Ferrari är de tre som jag har som favoriter. Men du vet, den andra gubben i den andra bilen i de här tre teamen kan också vara med och slåss där framme, helt klart.
Och hur går det för Marcus?
Jag tror han blir 15:e i årets mästerskap. Han kommer att ha 4 gubbar bakom sig, det tror jag. Nej, 5 gubbar blir det. 20 är de.
Ja, det är bra, Janne. Ja. Är det någonting vi har glömt nu?
Ja, massor, säkert. Men säkert. Det får vi ta en annan gång.
Det får vi ta en annan fortsättning. Jag får gästa din podd. Får
del 2.
Ja.
Ja.
Tack så mycket, Janne.
Tack snälla, tack. Niklas. Tack.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.